Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Barnpsykologerna.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Klintvall och idag med Johan Bengtsson. Hej!
Hej!
Välkommen!
Tack!
Och vi ska prata om en stor och viktig fråga som är vad en sjukdom egentligen är för någonting.
Ja.
Till att börja med, vem är du, Johan?
Jag är ST-läkare i vuxenpsykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och forskare på institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala universitet i Uppsala. Då. Jag disputerade i februari på en avhandling om schizofreni och depression som huvudämnen kan man säga. Och sen lite olika saker kring de här diagnoserna. Då.
Men om vi bara börjar med hur går det till om man får en psykiatrisk diagnos då? Så hur ser det faktiskt ut, den processen?
Det utgår hela tiden från vad patienten berättar, så att säga, anamnesen, alltså sjukhistorien. Då. Och den tar man in från patienten själv, men också från närstående, anhöriga och andra som känner patienten bra. Och sen så har man ju till sin hjälp det här som många känner till, en kriterier för olika diagnoser då, som utgår från DSM som psykiatrins diagnosmanual heter, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Men det är inte liksom, det är inte hela sanningen eller hela diagnosen, kriterierna där.
Alltså kriterierna är typ så här, under depression då finns det 5 kriterier, du måste fylla de här 5 för att få diagnosen.
Ja, det finns ett antal man ska uppfylla, jag tror det finns 9 och man ska uppfylla minst 5 under en viss tid. De ska vara dominerande under större delen av dagen och sådär.
Just det, och så check. Ja. Men det är inte bara det man gör, det är inte bara att checka av den listan.
Vissa av de kriterierna är mer obligatoriska och sådär, men vid varje beslut där så gör man ju någon slags bedömning om patienten uppfyller kriteriet eller inte. Så det är inte heller... Det är inte alltid så lätt att bedöma om patienterna uppfyller kriteriet eller inte. Det ska baseras på klinisk erfarenhet och det är väldigt tydligt i DSM att man måste ha en klinisk erfarenhet för att kunna använda den. Att det är ett hjälpmedel och inte en checklista och så här.
Mm.
Och till sin hjälp då så har man också tidsförlopp. Man observerar patienten över tid. Det kan handla om veckor eller månader eller till och med år. Och hela tiden så observerar man patienten hur den också ter sig i rummet och det som vi kallar för psykiskt status då, hur man interagerar, hur man pratar och hur man verkar och så då.
Alltså om man verkar nedstämd eller att
om man verkar nedstämd, manisk till exempel. Eller? Ja, exakt, eller uppvarvad eller om man inte kan följa med i ett samtal eller sådär. Så det vi ser med våra liksom vår kliniska blick då. Sen väger man också in liksom tidig utveckling hos patienten och personlighet och man kan ha olika screening-dokument till sin hjälp för det här för att inte missa saker också. Då. De utgår ifrån de här kriterierna så det kan också vara som ett sätt att försäkra sig om att man inte har gått förbi någon viktig faktor eller så att man har glömt att prata om droger till exempel eller något sånt där.
Just det, som kan vara relevant för schizofreni då.
Exempelvis. Ja.
Men nu pratar vi inte om man går in på primärvården och är deprimerad. Då gör de inte den här bedömningen. Utan då kanske det är mer snabbare på Det här låter ju ganska omfattande, det du beskriver.
Ja, alltså det ska vara ganska omfattande. Och det, är väl, det kan väl absolut vara så att det ibland hastas förbi. Men i grunden så ska det ju ta den här tiden. Och man ska träffa patienten kanske 2, 3 eller till och med fler gånger. Och så där. Så är ju tanken. Men sen hur det fungerar i en praktisk vårdapparat. Det kan ju ibland bli lite... skevt, det blir lite, deviera lite grann från hur det är tänkt att fungera då. Men i grunden så är psykiatrisk diagnostisering någonting som ska få ta lite tid ändå. Ska observera patienten över tid. Och vissa av de här tidsaspekterna är ju inbyggda i kriterierna. Jag menar, depression till exempel, där har man satt 2 veckor, vilket många tycker är lite kort egentligen. För schizofreni så är det upp till ett halvår och sådär, så då kan man ju inte riktigt, det är klart man kan titta bakåt och lyssna på patienten hur länge det har förekommit och därmed ställa en diagnos om den är väldigt tydlig vid ett enskilt besök. Så. Men om det så fort det blir lite otydligt och tvetydigt och sådär, då tjänar man ju på att observera ett förlopp över tid också. Då.
Nu har du inte pratat någonting om liksom att ta ett blodprov eller liksom skicka på test eller något sånt där.
Nej.
Men det måste man väl rimligtvis också göra?
Ja, inte vid psykiatriska diagnoser just. Och det delvis det som får psykiatriska diagnoser att sticka ut lite grann gentemot vissa andra kroppsliga sjukdomar om vi gör den uppdelningen då. Och det som är speciellt med psykiatriska diagnoser är delvis att man inte har några biologiska markörer eller diagnostiska tester eller blodprover eller sådär. I andra diagnoser så kan man ju kanske ta en röntgenbild eller ett vävnadsprov eller något liknande som bekräftar diagnosen. Men sen är det många kroppsliga sjukdomar som inte heller har några diagnostiska tester eller blodprover eller sådär. Så det är inte helt unikt för psykiatrin.
Vad kan det vara för kroppsliga sjukdomar som inte har det?
Ja, men det kan vara andra, vissa reumatiska sjukdomar till exempel som också baseras på kriterier som man har fastställt i olika konsensusförfaranden och sådär. Okay. Men det kan ju vara vissa typiska kliniska tecken och det har vi i psykiatrin också, till exempel en mani till exempel eller vissa statusfynd eller sådär som är väldigt karakteristiska för en viss typ av diagnos, och det ökar ju så att säga giltigheten i den diagnosen då, om man har sådana typiska tecken som nästan bara förekommer vid den typen av diagnos.
Men det måste ju finnas situationer där man vill utesluta kroppslig sjukdom för att kunna sätta en psykiatrisk diagnos.
Och det vill man inte alltid, men, jo, men i princip alltid göra på något sätt. Och om man tänker i en vårdcentralsmiljö, då tar man ofta ett blodprov just för att se att man inte har en blodbrist eller en sköldkörtel fel eller något annat så här.
För då skulle man säga att det såg ut som en depression, men vi gjorde blodprovet och såg att det var inte det. För
ja,
det var en sköldkörteldysfunktion egentligen.
Så skulle det ju kunna bli då. Det kan liksom ha en annan orsak eller så.
Just det.
Och även inom psykiatrin där, om det kommer in lite mer allvarliga tillstånd med psykos eller så där, så det kan ju det i undantagsfall bero på tumörer eller någon annan liksom kroppslig sjukdom. Då.
Och det vill man såklart utesluta.
Ja, så väldigt mycket, det ingår ju en hel del liksom kroppslig utredning när man sätter psykiatriska diagnoser. Men det är mer för att utesluta andra som du är inne på. Det är inte för att bekräfta den psykiatriska diagnosen riktigt.
Just det. Och både, för att komma till liksom temat som vi ska prata om, då, både psykiatriska diagnoser och de här kroppsliga diagnoserna. Idén med en diagnos är att man försöker hitta en sjukdom. Eller hur? Ska man tänka att det är liksom samma sak? Om man säger att någonting har en diagnos, så betyder det att det är en sjukdom?
Ja, precis. Det är det här som är kärnfrågan lite här då, kanske. Ja. Och det är inte riktigt så att diagnos och sjukdom är samma sak. Och man tänker sig kanske det spontant. Det känns intuitivt att tänka så. Men sjukdom är ett mycket vidare begrepp egentligen. Och det är lite svårare att avgränsa det. Men vi ska ju komma in på det såklart, eftersom titeln på poddavsnittet är det. Så att vi ska ge oss in på det här. Men om vi börjar med att stanna lite vid diagnos då, så betyder det ordet att särskilja något, kan man säga. Att, liksom att veta någonting genom att särskilja eller dela upp någonting. Då. Och
Alltså det finns massa olika patienter och nu har vi hittat den här gruppen. Vi skiljer ut de här patienterna och säger det här är en diagnos.
Mot de andra.
Mot de andra.
Ja. Så att, att kunna särskilja ett visst tillstånd gentemot någonting annat.
Mm.
Då kan man prata om en diagnos på något sätt. Då. Och en diagnos har liksom olika egenskaper. Den ska vara tillförlitlig, så två olika bedömare ska gärna komma fram till samma diagnos om man tittar på samma patient. Men den ska gärna också ha någonting att överensstämma med någonting som finns eller är sant så att säga, som är giltigt. Och det där är lite svårare.
Det vill säga att det ska till exempel kunna predicera, säga någonting om prognos eller hur man kommer svara på en viss behandling.
Ja, så det finns också liksom en egenskap hos diagnoser som ska göra att det ska finnas någon slags nytta med den.
Uh-huh.
En användbarhet kan man prata om.
Uh-huh.
Och att få en diagnos ska vara förknippat med någonting positivt. Du ska få tillgång till en viss behandling eller en prognos för hur du kommer gå till exempel, som du nämnde. Eller någonting sånt där. Det ska inte bara vara liksom stämpling för stämplingens skull så att säga, eller kategorisering för kategoriseringens skull, utan det ska innebära någonting att få en diagnos också då. Och det kan ju bli svårt då om vi pratar om psykiska tillstånd att skilja normal sorgsenhet mot depression till exempel, eller var ska man ta gränsen för när ett ångesttillstånd blir så att säga patologiskt, alltså sjukligt då? Eller som med ADHD, var går gränsen mellan så att säga normalt förekommande svårigheter att koncentrera sig och behålla uppmärksamheten på vissa uppgifter gentemot det som då uppfyller liksom, diagnosen?
För alla de här exemplen som du tar, upplever alla människor? Alla tycker att det är svårt att fokusera på en tråkig föreläsning. Aha. Alla är ledsna ibland, alla har ångest ibland.
Ja.
Så var går gränsen? Liksom?
Ja, och det är precis det som är lite av utmaningen med psykiatrisk diagnostisering. Det är att i grunden flytande gränser måste man sätta en definitiv liksom, gräns på liksom, en kategori där.
Får jag bara passa på att fråga dig eftersom du kan och psykos.
Mm.
Det är också så med psykos, att alla upplever psykossymptom i livet?
Ja,
eller många.
I viss mån absolut så finns det, i normalbefolkningen så vet man att en del psykotiska symptom förekommer, och psykotiska symptom, då måste vi förklara lite vad det är. Det kan vara till exempel att man hör en röst, eller att man känner sig förföljd, att man har alltså paranoia då, att man är väldigt misstänksam och så här, och alla de här sakerna kan förekomma i normalbefolkningen, men någonstans så när det börjar bli för mycket eller gör att man tappar i funktion eller börjar lida påtagligt av det eller andra så där avgränsningar, så gör att det börjar bli mer av ett liksom, symptom, ett sjukdomssymptom då.
Mm.
Och kvalar in för att kanske uppfylla ett visst diagnoskriterium eller sådär.
Men det behöver inte vara ett problem att man har vissa psykossymptom om det inte leder till negativa konsekvenser. Om man hör en röst till exempel. I sig
Nej,
själv.
Precis.
Det behöver inte vara ett problem.
Det behöver ju inte vara ett problem. Och för vissa kan det vara svårt att tolka vad som är en röst och vad som är ens tanke. Och vissa kan ha det, man kan ha det precis när man ska somna till exempel, så kan det vara liksom svårare att tolka verkligheten eller sådär. Och man kan tillfälligt försättas i sådana tillstånd också då. Men då har man liksom kanske inte riktigt en fullt utblommad psykos, men du har någonting som på en glidande skala skulle kunna definieras som ett liksom psykotiskt symptom.
Overklighetskänslor är supervanligt.
Ja, visst, absolut.
Ja.
Och även sådär personlighetsdrag, misstänksamhet. Vissa är jätte öppna och lämnar inte ens dörren låst, och andra skulle aldrig drömma om att låna ut ens en penna till någon annan och tänker att folk tittar på mig på ICA och liksom. Man kanske inte tror att CIA är ute efter den, men man har ändå känsla av att man är lite uttittad kanske eller så.
Mm. Förlåt, det var ett stickspår.
Ja.
Men så vad landade du i där då med diagnos och sjukdom?
Ja, så diagnos, det är mer en ett sätt att särskilja tillstånd från varandra kan man väl säga. Men sjukdom då, det är lite krångligare. Det finns egentligen ingen officiell definition av vad en sjukdom är. Alltså man letar lite grann, så står det till exempel att det kan vara en störning i en organisms funktioner.
Till exempel att man är blind. Det. Man har funktionen kunna se och så har man inte den.
Ja, kanske det.
Eller bryta ett ben. Man har funktionen kunna gå.
Bryta ben är kanske ett lite mer tydligt exempel.
Ja.
Det är ju någonting som vi alla tänker på som en sjukdom. Alltså ett brutet ben. Det är en typ av apparatfel då, om man säger så. Alltså kroppen som apparat har gått sönder.
Just det.
Så någon form av störning i kroppens anatomiska eller fysiologiska funktion. Då pratar man om en sjukdom.
Alltså jag borde kunna andas ordentligt, men nu har jag corona, så det gör att jag hostar hela tiden.
Ja, att vara liksom infekterad av ett coronavirus till exempel, det är också en typisk sjukdom som vi tänker på oss. Tänker på det då. Men det här är då, om man tar det här till de engelska begreppen, så står det här för någonting som kallas för disease på engelska. Alltså sjukdom som en typ av apparatfel. Och det är det som är lite svårt i svenskan. Jag är lite emot det här att det inte finns några bra svenska översättningar eller så, men det blir, vi har ändå inget uppenbar version, liksom, översättning av de här två begreppen på svenska, med disease då, som sjukdom som en typ av apparatfel.
Alltså verkligen alltså, kroppsligt.
Ja, lunginflammation, benbrott, det här som vi nämnde med blodbrist, sköldkörtel, störningar, eller liksom alla de här klassiska biomedicinska sjukdomarna som vi känner till och lär oss.
Varför är inte blind för? Du vill ha typ katarakter.
Ja, precis. Jag var bara inte van vid det exemplet.
Det är kul att alla jämt tar exemplet brutet ben. Om jag sa så här, nej tyvärr, jag har blivit sjuk. Och med det menar jag brutit benet. Det skulle folk inte köpa.
Nej.
För sjuk låter mer som infektion än det låter som bryta benet.
Ja, för precis, just bryta ben har nästan blivit en egen kategori.
Exakt.
Jag bryter benet.
Det vore jättekul om någon åkte ut för en skidbacke, ramlade, slog sig och sa jag blev sjuk.
Jag är sjuk. Ja, verkligen.
Ja, förlåt, det är ett stickspår. Men jag förstår vad du menar. Disease i alla fall, det är liksom det här kroppsliga.
Ja, det är det kroppsliga då. Och problemet med det här är att det är inte alltid... Det räcker så att säga inte bara med det, för det finns också andra begrepp där man får se sjukdom som en typ av illabefinnande. Att man inte mår bra helt enkelt. Och det kallas då för illness på engelska istället. Och de här två begreppen, alltså disease som en typ av apparatfel och illness som en typ av illabefinnande. Om vi tänker disease som att ha en sjukdom och illness som att känna sig sjuk.
Mm.
Då börjar man närma sig vad det handlar om i alla fall.
Mm.
Men läser man engelsk litteratur så märker man att folk gör den här distinktionen i alla fall. Man pratar till exempel inte om mental disease, alltså psykisk disease, utan man pratar om mental illness till exempel. Eller disorder egentligen, alltså störning, psykisk störning. Vi kan komma tillbaka till det, hur man har kategoriserat de här i de här olika diagnosmanualerna. Men det är väldigt få tillstånd där man pratar om psykiska sjukdomar, visar det sig då. Just för att det kanske kan vara svårt att få in dem i den här sjukdomsdefinitionen, om man går på det här att det ska finnas en störning i organismens funktioner. Då.
Som man ska kunna hitta.
Ja, precis. Och bevisa på individnivå. Då. Men det kan vi nästan komma tillbaka till, tror jag. Men det kan vara värt att nämna lite mer om de här begreppen. För jag tror inte att de är så allmänt förekommande. Så disease, det här sjukdom som apparatfel, det hör hemma i vårt så att säga biomedicinska paradigm, med en så kallad positivistisk vetenskapstradition, och där man har objektiva tecken för olika saker. Man kan mäta blodprov till exempel, röntgenundersökningar eller sådär. Och hit hör ju då de här typerna av sjukdomar som jag har diskuterat, med lunginflammation och sånt här. Och man ser på de här sjukdomarna ungefär som grundämnen i periodiska systemet. Alltså de är väldigt naturligt klassificerade och de finns där från början, kommer alltid att finnas där, och de ser ungefär likadana ut världen över i alla tider och sådär, så de är väldigt allmängiltiga.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men problemet uppstår när man inte kan hitta något kroppsligt fel och patienten ändå mår dåligt. Alltså man känner sig sjuk. Det vill säga man har det här som kallas för illness mer.
Och säger sig sjuk, då kan det vara... Eller upplever sig sjuk. Känner sig sjuk. Det kan ju vara att man kommer dit och känner sig nedstämd och har jobbiga tankar. Du menar inte... Mm. Jag har ont i armen. Utan ja, det skulle också kunna vara.
Både och egentligen här. Men att man, det är mer subjektiva besvär. Alltså lidande av olika slag. Och det kan vara allt från, som du sa, nedstämdhet. Men det kan också ha att göra med alltså, mer kroppsliga symptom. Och smärta, trötthet, yrsel, oro, illamående eller nedstämdhet som sagt. Alltså. Men skillnaden är just att det är ett subjektivt symptom som inte går att bevisa med ett blodprov eller en röntgenundersökning och så här. Och därför så det finns en väldigt kraft i en potentiell kränkning i det här, att om man inte lyckas kommunicera det här till patienten på ett bra sätt så är det väldigt känsligt, att för det är så väldigt lätt att låta som att man förringar eller kritiserar patienten, att man inte tror på dem, att det är någonting som inte finns på riktigt eller sådär. Det är så väldigt lätt att det går till det. Och det är tråkigt för symptomen är såklart alltid äkta. Men ibland kan man behöva problematisera tolkningar av symptom och hitta olika förklaringsmodeller och sånt här. Men det finns ofta ganska mycket... Sjukvården vimlar av olika pseudoförklaringar till såna här besvär. Man pratar om nerver som ligger i kläm och... att man har det sitter i musklerna lite, att man har lite känslig tarm eller såna här saker. Och det här är ju saker som man inte alltid har lyckats bevisa på just den individen, utan det är mer av pseudovetenskapliga förklaringar till att förklara vissa symptom som kan uppstå.
För nu när du pratar, då tänker jag att det liksom, vi pratar om liksom långvarig smärta,
ja,
depression, utbrändhet, det är den sortens. När du pratar om illness, så är det det låter som för mig.
Ja, det begreppet täcker ju in väldigt många av de symptomen som uppstår där.
För det är ju samma sak med till exempel schizofreni eller autism eller ADHD i meningen att det inte finns ett blod... Det finns ingen disease under.
Nej.
Eller vi vet i alla fall inte vad den diseasen är.
Nej, precis.
Och vi kan fundera över om det kommer upptäckas en sån eller inte. Aha. Men vi vet i alla fall i dagsläget inte, och vi vet absolut inte på individnivå.
Nej.
Vad det skulle vara för disease.
Det stämmer.
Men det finns ju exempel på när diagnoser har gått från att... Eller stämmer om man säger så här. Till exempel epilepsi.
Mm.
Visste man inte tidigare vad det var biologiskt. Man kunde bara observera beteendet.
Mm.
Eller beteendet att få ett krampanfall. Man kunde bara liksom se ett symptom så. Och sen har vetenskapen upptäckt att vi kunde ha den här tekniken med EEG. Och då kan vi se.
Mm.
Det här verkar vara vad det biologiskt var för någonting egentligen.
Mm.
Då har det liksom gått till att blivit en disease.
Ja, men så kan man ju se det. Då har man ju lyckats beskriva det och särskilja det gentemot något annat med hjälp av någon form av biologiskt mått. Då.
Just det.
Så den här diagnostiska processen, alltså att särskilja det från ja, någonting annat.
Mm.
Där kan du ta hjälp av ett mer objektivt mått. Så i den mån så har du, får du då högre giltighet så att säga och uppfyller mer av disease-definitionen då av sjukdom. Så kan det ju hända att det sker med psykiska sjukdomar som vi har idag framöver också.
Det är ju allas förhoppning på något sätt att det ska göra det.
Det klassiska exemplet där är ju neurosyfilis där man såg vissa psykiska symptom och sen senare så märkte man att det här berodde på en viss bakterie helt enkelt. Det var den och inget annat. Och när man behandlade det så försvann symptomen.
Mm.
Och det kan ju tänkas att man upptäcker något liknande för vissa av de psykiska sjukdomar vi ser idag också. Men än så länge har man inte gjort det för de vi har idag i alla fall.
Men också ditt exempel där med sköldkörteldysfunktion. Då har man ju plockat en del av det som ser ut som depression och plockat iväg och gjort en egen kroppslig disease av det. Och sagt, nej det såg ut som depression men nu klipper vi bort den delen av diagnosen och säger det här är sköldkörteldysfunktion och det är en disease.
Ja, det kan finnas, om du där är inne på så finns det, kan det finnas en sån tendens i alla fall att när man väl hittar någonting sånt här kroppsligt, biologiskt med det, då omkategoriserar man det hela och gör det till något annat. Då hamnar det någon annanstans i sjukvården.
Mm.
Men jag tror att det finns inom psykiatrin lite en besvikelse av att man inte får ha kvar den om det blir kroppsligt bevisat att det beror på någon kroppslig process. Sådär. Då tenderar det att försvinna till neurologin till exempel.
Just det. Så psykiatrin sitter alltid kvar med liksom svarta petter hela tiden.
Ja, om man ska kalla det så. Men precis.
För det är all, som du säger, även patienten blir glad om man kan hitta en disease. För då finns det liksom högre legitimitet.
Mm. Det blir lättare tror jag att kommunicera kring till mot andra och mot sig själv också. Det blir det finns ju någon slags uppfattning eller stigma om att man kanske har försatt sig i situationen själv eller att man har orsakat det själv eller så där, att det bara hänger på ens karaktär eller så där.
Just det.
Tyvärr.
Om man backar lite till illness och disease.
Ja.
Och är det rätt att säga att det vi som blir svårt för psykiatrisk diagnostik är att vi inte har diseases? Att det är därför som patienter inte blir nöjda med diagnoser eller att det blir svårt med liksom diagnosspecifika behandlingar. Att vi liksom inte har utvecklat farmakologisk behandling som funkar för alla med den här diagnosen. Är det för att vi inte har hittat några diseases än?
Det kan nog absolut vara en bidragande orsak till det. För det blir svårt när man inte har en tydligt avgränsad liksom apparatsfelssjukdom, disease, att hitta specifika biologiska markörer för just de tillstånden. Sådär.
Mm.
Så det är absolut en del av det. Sen kan det vara en massa andra faktorer som spelar in i det också. Men jag tror att det är samtidigt viktigt att ta de här frågorna på allvar lite grann, för att som det har blivit nu med psykiatrisk diagnostisering utifrån de här kriterierna och sådär, så har det blivit nästan ännu svårare att hitta vissa biologiska markörer och sådär, för de följer liksom inte, naturen följer inte med de här konsensuspanelerna liksom, där man fastställer de här kriterierna i expertgrupper, så det säger ju nästan sig självt.
Inte om expertgrupperna var väldigt duktiga, då hade de ju kommit överens om det perfekta sättet att dela upp.
Ja,
tillstånden på.
Ja, man hoppades ju mycket på det när man gjorde det här då, liksom att man kom överens om exakt de här symptomen ska vara. Men sen så har det liksom inte riktigt tagit fyr. Man har många gruppfynd så, men man har inte lyckats ta det till individnivå.
Alltså till exempel hitta biologiska markörer.
Just det.
Så alla med autism har inte den här markören, eller alla med schizofreni hittar man inte den här markören hos. Och så.
Nej, precis.
Men det är ändå det man... Jag tänker själv som forskare, så när jag höll på med autism, då var det ju väldigt mycket så här, vad är autism egentligen? Och med det menar vi ju, vi ska hitta vilken medfödd funktion är det som har pajat som gör att man utfyller kriterierna för det vi nu kallar autism.
Mm.
Till exempel, att någon sa till exempel, det problemet är att man inte kan ta perspektiv, så någon kanske. Någon annan säger, nej, problemet som skapar autism är att man inte kan imitera. Och då sa man så här, ah, perfekt, nu har vi de här spegelneuronerna. Det kommer vara den biologiska liksom, bryggan över. Att brist på spegelneuroner, det kommer vara the disease som hänger ihop med autism. Det visar sig att det absolut, absolut inte är det.
Nej.
Men för 15 år sedan så var ju det liksom en het... Folk hade satsat pengar på den hästen. Ja. Liksom. Jo, bara, men, alltid... Eller hur? Det är väl det man gör när man letar efter etiologiska förklaringar till psykiatri. Är så här, vad är för funktionen som har pajat här?
Ja, jo, men så är det. Och det finns alltid väldigt mycket lovande fynd som tyvärr då ofta bara liksom förblir lovande. Och det är hela tiden en känsla av att man snart är framme, så att säga.
Mm.
Och ganska ofta så... samvarierar det här med vilka nya metoder som finns tillgängliga, så att säga. Och det är väldigt tydligt hur man...
Alltså tekniska metoder?
Ja, precis. Ja. Så att tidigt så beskrevs hjärnan som en ett mekaniskt, komplicerat mekaniskt verk med kugghjul och så här kan man se. Och sen så kom mycket av neurotransmittorer och så där. Då började hjärnan beskrivas som en kemisk soppa.
Mm. Sen och då var depression serotoninbrist.
Ja, då kom de teorierna. Så här. Sen så är det mycket, när man har utvecklat mer avancerade hjärnavbildningsmetoder, så beskrivs hjärnan mer som en avancerad kopplingsstation och så här, och mer datoriserade termer och så där.
Just det. ADHD, att ramminnet är för litet och sånt där.
Ja, men det blir precis. Så de här liknelserna vi har språkligt följer väldigt mycket vilken teknisk utveckling vi har i samhället också då. Men sen är det absolut så att man hela tiden letar efter det här, och där får man ju som sagt se vad som framkommer. Men det som uttrycks mycket kritik mot inom forskarvärlden är ju kanske att man lite grann har låst sig väldigt mycket vid de här kriteriebaserade diagnoserna som inte alltid följer det vi ser, så att säga, kliniskt, eller det vi liksom andra karaktäristika, att de här kriteriediagnoserna snarare har försvårat det för den biologiska forskningen då. Och att man skulle vilja, det skulle kanske behövas flera system och kategorisera sjukdomar utifrån då, till exempel.
Men givet att vi inte vet riktigt vad de här psykiatriska diagnoserna är biologiskt. När man får en diagnos, eller ens barn får en diagnos, då är det väldigt vanligt att folk säger så, det var så bra när vi fick diagnosen, för då förstod vi plötsligt lilla Kalle.
Mm.
Hur kan det vara så? Hur ska man förstå det där? Att det upplevs som väldigt hjälpsamt, trots att det, utifrån det du säger så har man kanske inte fått reda på så mycket nytt egentligen då. Det är inte samma sak som att få ett blodprov. Och jag undrade varför jag kunde hosta det. Nu tog jag det här testet, det var corona.
Ja, just det.
Nu förstår jag.
Mm. Mm.
Men om det inte är så, hur kan det uppfattas som så hjälpsamt?
Ja, men där gäller det ju att förstå lite grann vad en psykiatrisk diagnos är för någonting idag. Och det är ju en beskrivning av hur man är, så att säga. De här kriterierna hjälper till för det, och det anamnesen hjälper till för det, och hur vi observerar patienten, och allt det här är, så att säga, beskrivningar av vad vi som sätter diagnosen ser framför oss då. Och det är ju ofta utifrån vissa beteenden. Och då när man får den där diagnosen, då händer det ofta, märker man, att ganska så snabbt så börjar man istället förklara sig själv utifrån diagnosen. Så diagnosen blir förklaringsmodellen för hur man är. Och så då plötsligt så får man den här typen av, man tycker att det faller på plats så där, att ja, men nu förstår jag varför det har blivit som det har blivit, och det här förklarar varför jag är som jag är och sådär. Och det där är ju tyvärr lite av ett cirkelresonemang, eftersom, som sagt, du får diagnosen utifrån hur du är, men du tolkar det snabbt som att du är som du är för att du har en diagnos, så att säga.
Man glömmer att det är en beskrivning.
Man glömmer att det är en beskrivning, och att den inte säger något om orsaker egentligen. Så att det, egentligen är det där lite av en feltolkning, och det kanske är okej i någon mån när man har, det kan vara en pedagogisk poäng kanske, men det kan också bli slå över, det kan bli farligt när man börjar identifiera sig för starkt med en viss diagnos och ett visst beteende, och att man så att säga omedvetet kanske, ursäkta kanske fel ord, men förklarar eller rättfärdigar ett visst beteende utifrån att man då har fått den här diagnosen. Så man säger att nej, men jag kan inte göra det här för jag har ju min ADHD, eller jag orkar inte det här för jag har en depression eller sådär. Och då har man ju fått den diagnosen för att man inte kan eller orkar eller har den förmågan eller sådär. Men plötsligt så börjar man väva in det i sitt eget beteende. Och det här fenomenet har man beskrivit från forskarhåll lite grann och kallar det här för att det är interaktiva kategorier. Så när man kategoriserar människor i grupper så kan man inte göra det utan att den kategorin i sig börjar påverka gruppen.
Alltså i och med att det finns en diagnos borderline så börjar personer som får den diagnosen tänka på sig själva på det sättet och ha Facebookgrupper och läsa böcker om borderline och...
Ja, men precis.
Det är den interaktionen lite grann, precis.
Att man, det finns samhälleliga föreställningar om vissa diagnoser och det finns sätt att bete sig på som stämmer in med hur man har blivit kategoriserad. Och det kan vara alla möjliga exempel i det här. Men att just det som kategoriseras och kategorin i sig påverkar varandra. Det är inte en envägskommunikation däremellan, utan det sker ett utbyte, en interaktion mellan de här två fenomenen. Och det gör att man kan få se upp lite grann så att man inte låser sig för mycket i en viss diagnosformulering till exempel och sådär, utan att man får komma ihåg att man har fått det. Det är en beskrivning av hur man är, men att det fortfarande finns rum att förändra det eller sådär. Och diagnoser, psykiatriska diagnoser är inte huggna i sten riktigt, utan de kan förändras lite beroende på hur man svarar på behandling, på tid som går, förlopp eller sådär. Så de kan behöva omprövas och så då.
Avslutningsvis, har du något boktips om man vill läsa mer om det här med diagnoser och vad sjukdom egentligen är för någonting?
Ja, absolut. Ja, i första hand så skulle jag rekommendera Fredrik Svenius som är filosof på Södertörn, och han har skrivit boken Homo Pathologicus som handlar mycket om det här. Och den är lättillgänglig och på svenska och sådär, så den... Det är en bra start om man är intresserad. Sen finns det också Christian Ryck som är professor i psykiatri och har skrivit boken Olyckliga i paradiset som behandlar lite av det här med psykisk ohälsa som vi var inne på. Den är också väldigt lättillgänglig och bra, ger en bra överblick över det fältet. Och sen om man är intresserad av just ADHD så skulle jag rekommendera Katarina Bjärvall som har skrivit boken Störningen, ADHD-pillren och det stressade samhället. Den fick Guldspaden också. Den är fascinerande research bakom den och otroligt heltäckande och tar upp väldigt många aspekter av ADHD. Så den skulle jag rekommendera just specifikt för dig i så fall.
Tack Johan.
Tack själv.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.